kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Jag här är programmet och du får lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vill du höra det i kyrkan så kan du gå dit och lyssna på det på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 28 och här då alltså Håkan Sundliden.
Låt oss be. Herre, tack för att vi ännu en gång får öppna våra biblar och lära känna dig bättre. Vi ber att du själv är närvarande genom evangeliets ord och genom din helige ande och förklarar ordet och gör det verksamt ibland oss. Herre, tack för den oerhörda och härliga kraft som evangeliet innebär. Herre, låt det aldrig få stanna vid att bli ord om dig, utan låt det få bli ord som är från dig och som är verksamma ibland oss. Herre, vi vänder oss till dig, vi åkallar ditt namn och vi ber om din närvaro. Tack för att du är hos oss. Amen. Ja, välkomna till Andreaskapellet. Nu har vi kommit till och vi slår upp Matteus evangeliets 9:e kapitel med början på vers 32. Vi hade några versar kvar där på det här kapitlet. Och vi har sett hur Jesus har helbrägdagjort ett antal människor, och vi har en sån berättelse ytterligare här nu i vers 32 till och med 34 som liksom bekräftar att Jesus är den han är, att Guds rike är i vardande. Och då läser vi där från vers 32. Medan de var på väg ut, alltså de var på väg ut ifrån Matteus hem, så förde man till honom en man som var stum och besatt. Och när han hade drivit ut den onde anden så talade den stumme. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sånt i Israel. Men fariseerna sa, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. Där i vers 32 där det står att det kommer till honom en man som var stum och besatt. Och så står det inte mer egentligen. Ja, det står förstås att Jesus drev ut den onda anden. Men det är tydligt så att det är inte den mannen eller den mannens befrielse eller den mannens tro eller någonting sånt som är i centrum. Det är inte det som är, så att säga, det är inte där tonvikten ligger i de här verserna. Utan tonvikten ligger ju i det som står i vers 34. Att fariseerna säger, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. Det är egentligen, så att säga, budskapet från Matteus. Och när Matteus nämner om den här mannen som var stum och besatt och som blir befriad, så blir ju det en oerhörd kontrast emot den tolkning som fariseerna för fram. Alltså de framstår ju verkligen som minst sagt förblindade och förvirrade. Här har en man alldeles framför ögonen på oss blivit befriad ifrån stumhet och från besatthet. Och så kommer en sån uttolkning ifrån fariseerna. Det är ju häpnadsväckande. Och det är naturligtvis det som Matteus vill lyfta fram. Det hör också till saken att här avslutas, vågar jag påstå, det som påbörjades i kapitel 4, vers 23. Om ni ser i 4:23. Så står det där, det här är precis innan bergspredikan då. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagog och predikade evangeliet om riket. Botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien. Man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka och lamade, och han botade dem. och mycket folk följde honom och så vidare. Där börjar berättelsen om Jesu förkunnargärning. För kapitel 5, 6 och 7, bergspredikan, det är ju hans undervisning. Och 7, 8 och 9 är ju hans gärningar. Och så avslutas hela det här sjoket så att säga med det som står sedan i verserna 35 till och med 38. Alltså som är avslutningen på det nionde kapitlet. I det första, i 4:23, där det står att Jesus botade sjuka och så vidare, det som jag läste nu, där finns det inget motståndet från fariserna. Utan det som har hänt från det att vi läste 4:23 fram till vi kommer till slutet utav nionde kapitlet, vers 34 här i nionde kapitlet. Det som har hänt under resans gång är att de skriftlärde och fariserna har mognat i sitt beslut om att röja Jesus ur vägen. Och skälet till att de har kommit fram till det beslutet, ja, det är allt det som vi har gått igenom. Man kunde inte hantera hans gränslösa kärlek till syndare och publikaner. Man kunde inte förhålla sig till honom i stridssamtalen. För man kom på skam hela tiden när Jesus talade om Guds barmhärtighet och så vidare. Och här tar man till då storsläggan. Man säger, ja, visserligen blev den här onde befriad. Men han har blivit befriad med hjälp av de onda andarnas furste. Det är deras tolkning. Och deras anklagelse. Och det var en grov anklagelse. Därför att om Jesus hade varit en trollkarl i den meningen som de insinuerar här. Ja, då är det dödsstraff på sånt. Det står nämligen, vi kan slå upp det så får ni se själva i tredje Mosebok. Kapitel 20. Som ju innehåller, här har vi ett antal kapitel som innehåller då helighetslagar. Och som är, talar om straff för de som bryter mot Guds bud. Och då står det till exempel i vers 6. Alltså tredje Mosebok 20, vers 6. Om någon vänder sig till andebesvärjare för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, då ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk. Det är alltså bibelordet som fariseerna har emot Jesus. Jesus är nu en sån i deras ögon. Och titta också i vers 27, samma kapitel, alltså sista versen. När någon man eller kvinna befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas. Ja, det var ju brottet emot det främsta utav alla buden. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Avgudadyrkan var det främsta brottet, det grövsta brottet. Det sista som en jude skulle kunna hålla på med. Och därför också så stränga straff. Jag måste flika in en sak som kanske på ett sätt inte har med saken att göra, men lite grann ändå. Det här som hände i Knutby, vet ni. Det tycks ju inte vara färdigt än. Och idag så har TV4 intervjuat mig för en dokumentär som de håller på med, som ska gå lite djupare analytiskt. Så jag har pratat med dem i 2 timmar i eftermiddag, och det var ett väldigt bra samtal, och vi kommer fortsätta ha kontakten. Så jag hoppas att det blir en bra produkt i slutet också, ska sändas i januari. Och de här då, särskilt hon, den ena då, är inte så insatt i det här bibliska så att säga. Och man tycker, hur i all sin dag kan det gå så långt? Hur kan det finnas människor i församlingen uppe i Knutby som tolkar det här som att morden är egentligen bara ett led i det som är Guds dödsstraff? Hur kan det bli så fel? Ja, då fick jag anledning att berätta för dem att 1608 så fördes Moseböckerna in i svensk lagstiftning. Men det är inte första gången som det här händer. Det här bibelstället som står här och som jag läste nu, det var grunden till att man kunde bränna häxor i det här landet. Häxorna, det var sådana människor som inte ville följa Guds lag Moseböckerna som plötsligt var svensk lag. Fanns i Svea rikes lag av 1608. Hela Moseböckerna låg som grund för strafflagen i Sverige. Kan ni fatta det? Jag kan inte fatta det. Jag förklarade det för dem och vi pratade om det. Och så sa vi så att det är inte första gången folk tänker på det här sättet. Men vad gör man då för fel? Jag försökte förklara det enkelt. Jag sa så här, och det var det jag ville ha fram här också. Moseböckerna är givna till det judiska folket. De är överhuvudtaget inte givna till några andra än till det judiska folket. Moseböckerna är inte givna till hedningarna. Till hedningarna har istället givits evangelium. Och så hade att de 10 budorden, för hon som intervjuade mig tog upp dem då. Det står liksom i budorden där att du ska inte dräpa. Men så står det hos predikaren att dräpa har sin tid. Och att ge liv har sin tid och så vidare. Och så kunde hon liksom inte få ihop det här. Jag berättade för henne att inom fariseismen så talar man snarast om 613 bud. Och det här är, de 10 budorden är ju en sammanfattning utav hela lagen, en koncentrat. Men det finns också en möjlighet att sammanfatta alla Moseböckerna i ett enda bud. Och det gör Jesus när han sätter fariseerna på plats. Och då är vi plötsligt på nytestamentlig mark. Jesus säger, sammanfattningen av lagen och profeterna är detta enda budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Och din nästa, din medmänniska som dig själv. All bibeltolkning måste ske i ljuset av den uppståndne Jesus Kristus. All förståelse utav, i synnerhet utav gamla testamentet, men också nya testamentet, måste vara den gudomliga kärlekens uppenbarelse i Jesus Kristus ibland oss. Denna gudomliga gränslösa kärlek, denna nåd som ska gå som ringar på vattnet genom världen. Allting måste förstås i ljuset utav det. Och det gäller det här också. Har man inte evangeliets fullhet klar för sig, vågar man inte tro på den gudomliga kärleken och leva av den själv. Utan min förståelse utav Guds barmhärtighet och mildhet är begränsad. Då hamnar man i de här dikena. Hela vårt land var i diket på 1600-talet. Knutby är ett exempel. Jag vågar påstå att man skulle kunna plocka fram många andra exempel i svensk kristenhet. Det är viktigt alltså att förstå vad som är tolkningsnyckeln när vi läser skriften. Se på fariseerna. Det var ju de vi höll på med. När de ser hur Jesus i gudomlig kärlek befriar och återupprättar en människa, så säger de som inte förstår någonting av Guds kärlek, det är med hjälp av de onda andarnas första han gör det här. Hur kan man vara så förblindad? Så totalt förstockad? Ha öron men inte höra något. Ha ögon men inte se något. Ha hjärtan som inte kan omvända sig och ta emot den gudomliga kärleken. Tro inte att det skiljer sig så jättemycket om man är på 1000-talet eller på 1600-talet eller ännu längre tillbaka i tiden när vi kommer ner på Jesu tid. Det är andliga krafter och lagar som vi lever med och som vi har att förstå och som vi har att rätta oss efter. De anklagar Jesus, attackerar honom med ord från gamla testamentet. Om du har gjort det här med de onda andarnas första, då är det dödsstraff som gäller. Och de fick det ju dit också så småningom. Men det här är alltså första gången i utav de kapitel som vi har läst här nu, där man kommer fram till och ser det här så tydligt utsagt. Här säger fariseerna vad som de har tänkt under en tid. Jag tror att vi lämnar det där avsnittet nu och så tar vi oss in i avslutningen på 9:e kapitlet. Och jag läser då från vers 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Sen kommer kapitel 10, som är där han sänder ut sina apostlar på uppdraget. Och då ska vi förstå det som så att fariseerna, de skriftlärde, de skulle vara herdar för Israels folk. Men när de nu schabblar bort sitt uppdrag som de gör och säger som de säger till Jesus, då säger Jesus: ni kan inte vara indirekt, ni kan inte vara herdar för Israels folk. Och så skickar han ut sina egna apostlar som blir de nya herdarna, så att säga. Det här med att vara herde för Guds folk, det är ju en bild som ni känner väl igen och som man kände väl igen redan på den här tiden. Det var inte någon bild som Jesus hittade på. Vi läser i fjärde Mosebok kapitel 27, i lagen alltså, i Toran. Vers 15. Moses talade till Herren. Han sa: må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens menighet inte blir som får utan herde. Så långt tillbaka i det gammaltestamentliga tänkandet och i de absolut äldsta texterna, för det är ju Moseböckerna, så finns den här tanken att Gud ska ha människor som kan vara så som herdar är för fåren. Nu var det ju lite fram och tillbaka med det där herdeskapet. Och det är det väl för oss alla, har jag en känsla av, som har fått det uppdraget. Och det är inte så mycket att säga om det. Men det får ju finnas gränser för hur man missbrukar sitt herdeämbete. Och det fanns gränser också på den här tiden. Om ni tittar i Jesajas bok, kapitel 18. Nej, förlåt. Jeremia, kapitel 23. Jeremia, kapitel 23. Så det här var en sak som profeterna hade i sin förkunnelse emot ledarskapet under samtiden. Och i Jeremia 23, så vi kan läsa där från, ja, vi får nog läsa från början för att ni får en fyllig bakgrund. Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Det är ju Jesus Kristus, den gode herden. Han är vår rättfärdighet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ut ur Egypten, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem, så ska de få bo i sitt land. Det är en underbar profetia. Först och främst om den gode herden, om Herren själv som ska ta sig an sitt folk. Men också för folkets öron. Alltså det här är ju en profetia som jag förstår är om Israels folk i ändens tid. Men det ska vi inte ta upp nu, möjligtvis när vi kommer till Matteus 24 och 25. Men du ser att Jeremia går till rätta med herdarna. Och på samma sätt i Hesekiel. Hesekiel 34. Där ska vi inte läsa så mycket, men faktum är att hela kapitlet här handlar om herdar. Och det handlar om herdar som inte har vårdat sig om folket. Det står så här i början utav Hesekiel 34, alltså en bit in på mitten på vers 2. Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta. Ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte. Det sjuka botade ni inte. Det sårade förband ni inte. Det som drivit vilse förde ni inte tillbaka. Det förlorade sökte ni inte upp. Utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem, och så vidare. Alltså herdarna hade inte brytt sig om att stärka det som var svagt. Förbinda det som var sjukt. Det var ju det som var deras uppgift. Att hjälpa de som hade farit vilse. Och jag måste ju säga, eftersom jag fortfarande dröjer kvar lite grann i bakhuvudet det här med Knutby. Att här har vi en samling ungdomar. Som inte vill något annat än egentligen från början följa Herren. Men vad var herdarna någonstans? Det står, vi ska komma tillbaka till det här i slutet på 9:e kapitlet. Så säger Jesus: bed skördens herre. Skörden är stor, men arbetarna är få. Bed därför skördens herre att han sänder arbetare. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle, det här är ganska många år sedan nu, när jag mediterade över det där och identifierade med de där verserna också. Så tänkte jag, arbetarna är få. Vad menar Jesus? I vår tid är de väl inte få? Tänk så många anställda arbetare det finns i vårt land. Jag tänker nu alltså präster och pastorer. Det är väl inte få? Vi har alltså ungefär, om jag säger det runda tal, kanske 2500 heltidsanställda präster i Svenska kyrkan. Och ett antal som är pensionerade förstås också. Vi har kanske lika många frikyrkopastorer. 2500 plus 2500. Vi har kanske 5000 anställda präster och pastorer. Och det märks knappt i landet. På den här tiden så var de 12 stycken. Och de vände upp och ner på hela romarriket under sin generation. Ja, men någonting är fel. Och så plötsligt så förstår jag att Jesus säger: skörden är stor, men arbetarna är få. Det vill säga sådana arbetare som är som han. Som är som apostlarna var i apostlagärningarna. Sådana arbetare vi får. Gud giva att vi får sådana arbetare. Det behövs inte så många. Men de behövs. Här går de till rätta då i Hesekiel 34 med de här herdarna. För att de inte har ägnat sig åt uppdraget. Och det är som om det skulle kunna vara tillämpbart också i våran tid. Jag menar, inte minst i frikyrkliga sammanhang där människor ger utav sitt tionde och där människorna på något sätt sörjer för sin pastor. Men det skulle ju vara tvärtom. Det skulle ju vara pastorn som sörjer för dem. Om man nu har 10, 20, 30 ungdomar som längtar efter ett radikalt och heligt liv. Ja, då får man se till att möta de behoven också. Herren säger till de här herdarna som misskötte sig på Israels tid. Och som snarare skodde sig på folket än att möta deras andliga behov. Det ska komma en dag när jag själv ska ta mig an mina får. När han själv ska vara den gode herden ibland oss. Och det finns en profetia om det också, en underbar profetia. Som handlar om hur Herren själv ska göra det här. Och som ni förmodligen kan, kanske till och med utan till. Kung David säger: Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. En underbar beskrivning på hur den Jesus är. Och vi skulle alla kunna säga: Jesus är min herde. Och alla som gör anspråk på att tjäna i hans namn eller i hans ställe, vi ska läsa mer om det i kapitel 10. Ja, de skulle ju naturligtvis reflektera det här. Och ingenting annat. Ingen av oss som är präster eller pastorer kan ersätta Jesus. Vi kan bara vara hans ringa tjänare och göra vårt bästa så långt som Gud ger oss nåd. Glöm inte bort det. Att du aldrig ska, så att säga, bygga ditt liv på pastorn eller på prästen. Du ska göra på Herren Jesus Kristus själv. Det är det nya förbundet. Det fullkomnade förbundet. Där är Jesus själv din herde. Han är den gode herden. I ljuset utav honom kommer alla andra på skam. I ljuset utav honom får alla nåd att vara där de är. Evangeliet i centrum. Vi går tillbaka till avslutningen på Matteus evangeliet. Därför vi kommer in på det här temat som jag har slagit an här nu. I det tionde kapitlet. Men innan dess så ska vi stanna lite vid det som Jesus säger när han säger: skörden är stor, men arbetarna är få. Skörden är stor. Skörden var en bild på den bibliska tiden för den yttersta tiden. Alltså hela det skeende som äger rum i världshistorien slutar ju med den stora skörden. När skörden bärgas, Då är änden kommit. Och så förstod man det hela. Du kan se till exempel hos Jesaja. Det var där vi hade Jesaja 18. Jag sa fel förut, men nu blir det rätt. Jesaja 18. Vers 5 egentligen. Vi kan ta från vers 4 så att vi får med det i sitt sammanhang. Ty så har Herren sagt till mig: i stillhet ska jag skåda ner från min boning, som solglans glöder från en klar himmel, som molnet släpper ut dagg under skördens hetta. Ty innan skördetiden är inne, när blomningen är över och blomman förbyts i mognade druva, ska han skära av rankorna med vingårdskniv och hugga bort grenarna. Allt ska lämnas till rovfåglarna på bergen och så vidare. Det här är ju en domsprofetia. Alltså det handlar ju om domen som ska gå över budbärarna från Nupien, står det i min överskrift här. Men det, du ser att det är text som handlar om den yttersta tiden och om skördetiden. Här till dom. Titta också i, hos profeten Joel. Där har vi det, före Amos. Joel, Amos. Joel kapitel 3. Hela Joel handlar ju också om ändens tid. Och det är Joels andra kapitel, den andra halvan, som är det där ordet som citeras sen på pingstdagen. När Petrus säger till de förvånade invånarna i Jerusalem, då säger han att det är som det står skrivet, i de dagarna ska utgjuta min ande över allt kött och så vidare. Då citerar han Joel, det som skulle ske i ändens tid. Men det står också i det tredje kapitlet, vers 13. Låt lien gå, till skörden är mogen. Kom och trampa, till pressen är full. Presskaren flödar över. Det är också en sorts domsprofetia, kan man säga. Vi hade det förresten hos Johannes Stöparen, om ni minns det. Johannes Stöparen säger: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget, och så vidare. Alltså, tiden för Guds ingripande har kommit. Och vi kommer att se det här igen när vi kommer in i det 13:e kapitlet, när Jesus talar om himmelriket. Och även i avskedstalet kapitel 24-25. Så vi behöver inte säga mer än så. Men det vi konstaterar i avslutningen på Matteus, när Jesus säger skörden är stor men arbetarna är få, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd, det är att bilden av skörden alltså inte bara har en baksida, utan det har ju också en framsida. Redan nu, säger Jesus, i och med min ankomst så bärgas människor för Guds rike. Det som människor har längtat efter, som en dag ska fullbordas i den himmelska världen, det har börjat inträffa redan här och nu. Så hos Jesus här är det alltså räddningen i den yttersta tiden. Att han räddar människor ifrån den annalkande domen och bärgar sin skörd. Det är den bilden han använder. Jag kan mycket väl tänka mig att de som lyssnade på Jesus och hörde det här, de kände väl till det här med skörden och ändens tid och den fällande domen och alltihop. Vilket gjorde att deras öron måste ha blivit dubbelt så stora när de hör vad Jesus säger mitt i alltihop. Han säger, jag ska rädda er ur det här. Och jag väntar inte till ändens tid. Därför ändens tid är redan här och nu. Jag räddar er nu. Så kallar han dem. Det här är ju också början, kan man säga, inte bara på skördetiden, utan det är också början, om man ser det rent historiskt, för den tid då hans församling ska växa fram. Alltså de kallas ju ihop, så att säga, de skördas ju in i hans församling där man lever det nya livet. Så här finns en stark övergång, får man säga, till det som sen kommer här nu i kapitel 10. Men man kan sammanfatta det, och det får det bli som en övergång till kapitel 10. I de här fyra punkterna, nämligen att det Jesus har gjort här nu i de här kapitlen, och som finns med i avslutningen här på ett särskilt sätt, det är att han nu kommer att ersätta de skriftlärda fariseerna med nya herdar. Först och främst är det han själv som är herden. Men de han sänder, de representerar honom, som vi strax ska se. Så det han gör, det är att han sänder ut sina apostlar för att skörda. Han sänder ut sina förkunnare för att skörda. Han förbereder dem på det motstånd som de ska möta. Han ger dem, för det tredje, auktoritet Och för det fjärde, han begränsar uppdraget till ett fåtal städer uppe i nordöstra Galileen. Han begränsar uppdraget, är min punkt egentligen. Så det betyder att när vi nu går vidare i kapitel 10, så kommer vi få se hur Jesus sänder ut sina apostlar för att skörda, förbereder dem på motstånd. Han ger dem så mycket auktoritet som de behöver för det trots allt begränsade uppdrag som de ska utföra. Och det är också någonting att tänka på. Vi har ju förvisso ett uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi har ju världsmissionen så att säga i vårt hjärta. Men i praktiken så börjar det naturligtvis i det sammanhang där vi bor och lever. Det är där det börjar. Det börjar ju i mitt oikos, alltså i mitt eget hushåll, i min egen närgemenskap. Och det sprider sig därifrån. Det här är en huvudtanke också när vi talar om cellerna. Så måste det vara. Och kan man inte så att säga vara trovärdig i det lilla sammanhanget, så kommer man inte kunna vara i det större sammanhanget. Och det är så underbart också, om jag bara får säga det när det gäller cellstrukturen, att det betyder att här i församlingen så fostrar vi, eller så växer upp så att säga, ledare från våra egna led. Som blir beprövade under tiden de växer upp. Man kommer aldrig kunna tänka sig att vi sätter in en annons i någon kyrklig tidskrift någonstans där vi skriver så här att hoppsan hoppsan, nu är det besvärligt här i Värnamo, det är så många celler, så vi önskar anställa en pastor som tar hand om cellerna. Det skulle aldrig fungera så. Lönegrad 1-18 eller vad det är för något. Aldrig. Därför att Guds rike fungerar, man anställer inte folk till det här. Man hyr inte in herdar, som Jesus säger i Johannes 10. Utan här är människor som växer upp och som har vuxit i sina uppdrag och befunnits förtroendevärda, som de säger. Och så avskiljs man för arbetet. Det är en spännande tanke, men så gör Jesus. Och de börjar med det mindre uppdraget. De skulle gå till vissa platser här. Vi får skynda oss vidare nu då. Eller skynda och skynda. Vi har redan kommit långt tycker jag. Nu ska vi se här. Då kommer vi till kapitel 10. Som alltså är nu då det andra talet av fem. Vi har ju sagt det att Matteus evangeliet är uppbyggt så att säga runt fem huvudtal. Första är ju bergspredikan. Det här är det andra, så kallade utsändningstalet. Och det här utsändningstalet, det inleds med, det är ju inte själva talet, men det inleds med att Matteus berättar om vilka de här apostlarna är. Och då läser vi i vers 1 till och med 4. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus. Och hans bror Andreas. Vidare Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och Matteus, publikanen. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon ivraren och Judas Iskariot. Han som skulle förråda honom. Vi ska ta början på vers 5 också. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem och så vidare. Så kapitlet börjar alltså med en redogörelse för vilka de 12 lärjungarna är. Och om man läser det här noggrant och tänker på vad som står, så ser man att Matteus använder talet 12 tre gånger. Tre gånger stryker han att de var 12 stycken. Och varför gör han det då? Ja, han knyter naturligtvis an, inte bara till att de faktiskt var 12, för det var de väl förmodligen då, så svårare än så behöver det inte vara. Men samtidigt så knyter han ju an till Israels 12 stammar. När Israel blev till så började det ju med Abraham, Isak och Jakob. Det började med att Jakob fick 12 söner som sedan blev de 12 stammarna. Det var ju Guds folket som växte fram. Här har vi nu konstaterat att Jesus betackar sig för de där herdarna, fariseerna och de skriftlärde. Och han ger nu nya herdar till Guds folket. Och på något sätt så är det på samma sätt med de här 12 stammarna. Alltså, här fanns det 12 stycken gamla stammar. Men det Jesus gör nu är att han tar 12 lärjungar. Och så en, typ en till varje stam så att säga. Fyller det här med nytt innehåll. Han skickar själv ut sina representanter. Ännu tydligare blir det om ni tittar i 19 kapitlet. För i Matteus 19. Som ju handlar om den yttersta tiden. Så säger Jesus i vers 28. Amen, jag säger er. Vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Då skall också ni, alltså ni 12, som har följt mig, sitta på 12 troner. Och döma Israels 12 stammar. Så det som sker här i det här 12-talet, det är den där överlappningen som vi har talat om tidigare. Det gamla, inget fel med det, men det ofullbordade förbundet som syftar framåt innehåller 12 stammar, 12 herdar, 12 stycken, fullheten. Men man når aldrig fram till fullheten, utan istället är det så att Jesus Kristus kommer som bönesvaret. Han kommer med fullheten och möter det här gammaltestamentliga skeendet och går in i det och upprättar 12 herdar, 12 apostlar och fyller upp det gamla ofullbordade förbundet så att det blir ett nytt fullbordat förbund där han själv är A och O, han själv är axeln, han själv är personen kring vilket allting kretsar. Så går det till, och det ligger i de här orden. Det finns också en annan liten detalj i det där. Ibland så kan små förändringar göra mycket. Men ni ser i vers 1. Där sägs att Jesus kallar till sig sina 12 lärjungar. Sina 12 vad då? Jo, sina 12 lärjungar. Men när du kommer till vers 2. Så står det, detta är namnen på de 12. Inte lärjungarna, utan apostlarna. De har alltså bytt namn här. De har gått från att vara lärjungar till att bli apostlar. Och vad är det för något då? Ja, lärjungar är vi ju allihop. De kan inte begränsas till 12. Och de kan egentligen inte begränsas till 12 på den här tiden heller. För Jesus hade många fler lärjungar än bara de 12. Men att de var lärjungar, det betyder ju att de hade anslutit sig till Jesus. Och de hade gjort det i syfte att lära av honom. De var ju lärjungar. De ville lära av honom. De ville göra som han säger. De ville bli sån som han ville att de skulle bli. De ville lyda honom. De ville ha honom som sin läromästare. På samma sätt säger vi idag. Det är därför som jag inte nöjer mig med det här uttrycket kristna längre. Och jag tror jag har sagt det tidigare, att Jesus sa aldrig att vi skulle gå ut och göra alla folk till kristna. Därför att när du har blivit en kristen, då har du också tagit emot kallelsen till lärjungaskap. Att ha blivit en kristen i ordets rätta mening, det är ju att ha påbörjat en efterföljelse. Det är att ha blivit en lärjunge. Så det som skulle vara tecknet på alla kristna, det är ju att de är lärjungar till Jesus. Det vill säga, alla kristna skulle lyssna efter Herrens röst, läsa hans ord i skriften, vilja göra som han säger, vilja lyda honom och lära sig utav honom. Det skulle vara kännetecknet för varje kristen. Så det finns alltså en utveckling, och säger så här, från att vara en kristen så finns det en utveckling till att vara en lärjunge i praktiken. Men det fortsätter med att vi är lärjungar, det är en sak, men vi kommer också sedan i nästa steg så att säga i tjänst på olika sätt. Och några till att vara apostlar. Här har vi olika väg att gå var och en av oss, beroende på den nåd, den kallelse och den nåd som Gud ger oss. Det är en annan historia som inte vi kan ta upp just nu. Men det vi tar upp här, det är att de här 12 kallas för apostlar. Apostolos på grekiska. Det betyder befullmäktigat ombud. De får fullmakt. De är alltså färdigtränade. En lärjunge ska ju bli fullärd, om man får uttrycka det så. Här har du de 12 som är fullärda. i alla fall fullärda i den meningen att de får så mycket förtroende av Jesus så att de får uppdraget, och han ger dem makt att representera honom. Han ger dem makt att driva ut onda andar. Han ger dem makt att bota sjukdomar och alla slags krämpor. Han ger dem makt att förkunna att riket är här. Och han litar på att de kommer att klara det här. De var naturligtvis inte så självsäkra och stöddiga när de hörde det här, eller när de längre fram. För här sänds de ju inte ut, utan här är det mera ett tal. Men längre fram så sänds de ju ut. Jo, de sänds ut här i och för sig. Men i Lukas 10 är det väl, så sänds ju de här 72 ut 2 och 2. Då var de inte så stöddiga. Och det var väl inte de här 12 vid det här tillfället heller. Men de kanske hade lärt sig att lita på att Gud var med dem åtminstone. Ja, men jag som andlig ledare, jag kan inte gå omkring och tycka att jag är fullärd på något sätt. Men samtidigt så måste jag väl ändå bejaka att Gud har gett mig uppdraget och våga ta det på allvar. Och lita på att han är med mig alla dagar, intill tidens ände. Och att han styrker mig i min svaghet. Och sopar upp efter mig. Jag tror det. Så måste de ha känt de här 10 också, eller de här 12 också, apostlarna. Det fanns en närmast institution, på hebreiska heter det här med apostolos, befullmäktigat sändebud, shaliach. Och shaliach blev närmast en institution, så att kungen i Israel, han hade sin förtrogne, eller sina förtrogna, sina budbärare kanske vi skulle säga. Så att när han ville skicka, ha förhandlingar med en annan kung i ett annat rike, då kunde han ju inte springa en hit och en dit själv, utan han skickade ju sina sändebud. De sändebuden var ju ytterst noggrant utvalda, tränade, och kungen av Israel var ju tvungen att lita på dem. Han kan ju inte ens misstänka att när de här tjänarna kommer fram till en annan kung, att de börjar lägga till egna idéer eller undanhålla sånt som de har i uppdrag att förmedla. Han litar ju på dem. Så att de här shaliach, de här ombuden, de var alltså, skulle vara fullständigt pålitliga. Det heter apostolos på grekiska. Det epitetet använder Jesus på de här 12. Och ni vet att på andra ställen så säger han också att den som tar emot er tar emot mig. Alltså han identifierar sig så mycket med sina 12. Och har sannolikt då tränat dem på ett sånt sätt så att han förhoppningsvis är trygg i det här. I alla fall något som är trygg. Det här är ju hemligheten, vill jag påstå, till den första kristna församlingens oerhörda tillväxt. Att Herren anförtrodde budskapet till vanliga människor. Hur skulle Herren Jesus kunna veta att verket fortsatte efter hans död och uppståndelse och himmelsfärd när han lämnade den här världen? Vad hade han för garanti för att det skulle fortsätta? Tror ni att garantin var att Jesus hade varit en så duktig förkunnare, eller att hans efterföljare skulle vara lika bra förkunnare som skulle dra jättemycket folk? Men så kan han ju inte ha tänkt sig uppdraget till tidens ände. Att folk skulle samla, ha så duktiga, många så duktiga predikanter, som samlade hela världens befolkning i olika kyrkor. Ja, det är en dålig garanti för att verket ska fortsätta. Eller tror ni det var pingstdagen som var garantin? Att han sände sin helige ande över de här 120 personerna. Och de blir så uppfyllda så de lyfter över marken och skakar och talar tungor och eld och alltihopa. Att det är så häftigt. Så att folk kommer att komma till tro bara av det skälet. Är det som är metoden? Nej. Vad är metoden då? Metoden är att Jesus är bärare av himmelrikets vision. Och han delar med sig av den till sina närmaste. Och han lyckas med det på ett sånt sätt. Så att de här 12 inte bara förstår och bejakar. Utan de här 12 är beredda att dö för den sakens skull. När Jesus har uppstått och lämnat den här jorden, då har han sig själv gånger 12. I gånger 12 som han litar på. Och de 12 gör i sin tur på ett liknande sätt med dem som de har i sitt lag, så att säga, sitt arbetslag, när uppdraget går vidare. Och det är så det har vuxit. Det är så vi tänker om cellerna också. Vi kan inte anställa någon, plocka in någon och anställa någon. Det är ett uppdrag som finns, som ska förvaltas, och när det är trovärdigt och växer sig starkare, så sprider det sig. Det är alltså ett biologiskt tänkande. Hoppas att det är många pastorer som lyssnar på det här radioprogrammet nu, eller att ni kan hjälpa mig att sprida det här. För det här tror jag är helt avgörande för den kristna församlingens överlevnad i vårt land. Om vi nu talar om äkta kristendom alltså. Sen kanske det finns olika varianter som lever vidare, men vi talar ju om det här nu, om det bibliska sättet att följa Jesus och leva med honom. De här är alltså representerar Jesus nu på ett fullödigt sätt. Jag kanske också ska säga det, att det betyder att deras personer är underordnade uppdraget. Alltså att det fanns en Matteus här och en Thomas och en Taddeus. Vem var det förresten? Ja, men de är obetydliga på ett sätt. Det kunde lika gärna varit några andra namn. Det viktiga är ju uppdraget, inte personerna. Och det är på samma sätt idag. Det viktiga inte är att det är Per Persson eller Magnus Lind eller Håkan Sundlid eller Lars-Evert Jonsson. Det är väl rätt så obetydligt. Det är ju uppdraget som är det viktiga. Att det förvaltas rätt och förs vidare. Låt oss aldrig ha anseende till person, utan låt oss se uppdraget. Och så kommer då själva uppdraget. Och då, vad står det? Är det 51 minuter eller 57? Det är 51, va? Då läser vi det också i vers 5. Oj då, jag skulle egentligen läsa till 5 till och med 15. Men vi läser väl det då. Får vi se hur långt vi kommer. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det vidare som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav, ty arbetaren är värd sin lön. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Amen, säger jag er, för Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. Så nu hinner vi inte gå igenom det, utan vi får fortsätta på det då nästa gång. Men några saker inledningsvis. Ni ser att det står att han befallde dem. Det var alltså inte frågan om att apostlarna här fick ett förslag på hur de skulle göra. Det är inte en önskan som Jesus framför till dem. Det är en befallning. Och de lyder. Och det tror jag är viktigt att se. För det är en andlig princip i det här. Som är, om inte bortglömd idag, så i alla fall illa ansedd. Att lyda någon annan betraktas väl som något av det värsta man kan göra. Men inte i de här sammanhangen. Tvärtom. Det är en befallning. Och till en början ser ni att det är en starkt begränsad befallning. Som det står här, de ska inte in på hedningarnas område. De ska inte ner i Samarien. Och kan de inte gå in eller genom Samarien, och då kan de inte ta sig ner till Judeen. Så det handlar om är alltså nordvästra Galileen. Och där är det de här småstäderna som Jesus har varit i. Det är där de ska vara. Det är det begränsade området. De ska fortsätta där. Gå ett varv till, så att säga. Den judiska befolkningen i de galileiska byarna och småstäderna. De förlorade fåren av Israels hus, säger han i den sjätte versen. Och jag tror att det har att göra med den judiska utkårelsetanken. Alltså, hur var det började nu allting? Hur var det i begynnelsen? Ja, Gud skapade människan och människorna uppfyllde jorden. Men vad var det som hände sen? Ja, syndafloden. Och så skulle det vara nystart. Då säger en av kyrkofäderna så här, att då var det ett samtal i himlen mellan fadern, sonen och den helige ande. Ja, de diskuterade med varandra hur det här skulle gå till. Och då så säger sonen så här. Då säger Gud, fadern, att han ser att här kommer att gå illa, han ser syndafallet och syndafloden och det blir mycket elände på jorden. Alltså så tvekar Gud att skapa överhuvudtaget här innan skapelsen äger rum. Det är en anekdot, en legend som ni förstår. Då säger sonen, om det skulle vara så, himmelske fader, att det blir ett syndafall och det får alla de här fruktansvärda konsekvenserna som du förutser, då åtar jag mig att bli människa. Då åtar jag mig att bli ett försoningsoffer för mänskligheten. Att se till att lösa det här så att allting blir bra igen. Ja, då tänkte de. Då blir det tyst i himlen. Alla änglarna var tysta. Hur ska det gå till då? Liksom, hur ska alla människor få veta det här? Om du ska vara människa, då lever du där 70 eller 80 år. Nu blir det bara 33 år, men i alla fall. Eller, hur ska alla få veta det? Då säger den helige ande, jag ska vara utgjuten över jorden. Ifrån begynnelsen, från skapelsens ögonblick ska jag sväva över hela jorden. Och jag ska låta utvälja ett folk åt dig. Ett stort folk som ska ha sin enda uppgift att sprida det här till alla människor genom alla tider. Och så bestämmer sig fadern för att skapa. För då är allting ordnat, så att säga, i förväg. Och det som händer sen, det är ju att Gud kallar Abraham. Och Abraham får Isak och Jakob. Och Jakob får de 12 sönerna. Det här utkårade folket som skulle växa fram, växer fram. Ja, de är ofullkomliga naturligtvis. Men när tiden är inne, då kommer Guds son och blir människa och fullkomnar och fullbordar det här Guds folket. Och nystartar det hela genom att träna upp sina lärjungar. Jag tror att det var så Jesus tänkte, att de här 12, de ska gå till de förlorade fåren av Israels hus. Det ska börja där, så att säga. Men sen ska det sprida sig med hast. Och det hade Gud sagt redan till Abraham ifrån början, att först skulle det komma ett stort folk som skulle bli välsignat. Fas 1. Sen ska alla folkslag på hela jorden bli välsignade genom dig. Det är fas 2, hedna missionen. Vi talade om det när vi var i Matteus evangeliets andra kapitel. Jag tror att det är så man ska se det här, att han sänder dem till de förlorade fåren av Israels hus. Nu måste de visa att de är de där nya goda herdarna som församlar folket och som läker det som är sårigt och som är sjukt och som tröstar det som behöver tröstas, som stärker det svaga och så vidare. De börjar i det lilla, sen växer det snabbt. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var del 28 det här vi fick höra. Vill du höra det i kyrkan så kan du gå dit på tisdagar klockan 18:30. Då dessa föredrag hålls i kyrkan. Och sen kan du då höra dem i närradion här på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Fortsätt att lyssna till Radio MF där du kan lyssna till deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan här efter. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då!